Du lyssnar på podden Svensk Fotboll och på mig, Charlotte Troberg. Och idag ska vi prata om NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och med oss för att göra det har vi Daniel Kortobius som jobbar med parafotboll här på SVFF. Välkommen Daniel.
Tack så mycket. Kul att vara här.
I Sverige har ungefär 10% av befolkningen en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och en del av dem är ju barn och ungdomar som är aktiva inom fotbollsrörelsen. Och hur funkar det att ha en trupp på 25 spelare där en eller fler har en NPF-diagnos? Och vad behöver tränare och ledare tänka på för att träningarna ska bli så bra som möjligt för alla? Det här och fler frågor ska du hjälpa till att reda i här nu, Daniel.
Ja, men precis. Det ska bli kul.
Först, kan du berätta, vad är NPF?
NPF, eller det vi då kallar för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, är ett samlingsbegrepp för en rad olika diagnoser. Såsom till exempel ADHD, autism, språkstörning eller Tourettes. Och det innebär oftast att personen kanske tänker lite annorlunda, har andra kognitiva funktioner.
Kan du ge några exempel på vad det är för beteenden som vi kan se hos spelare med NPF-diagnoser?
Ja, men absolut. Ofta så kan man ju ha utmaningar med reglering av uppmärksamhet. Alltså att det kan vara svårt att ta instruktioner eller att behålla fokus under en längre stund. Sen har vi ju impulskontroll och aktivitetsnivå. Alltså att till exempel vid samlingar skulle det kunna vara att vi ser barn eller unga spelare som har svårt att sitta still eller svårt att lyssna på de instruktionerna vi försöker förmedla som tränare och ledare. Vi har också samspelet med andra människor. Att ibland kan det vara till exempel svårt att förstå, men varför ska jag passa bollen till någon annan? Jag vill ju bara springa och göra mål själv. Och vi har också inlärning och minne. Att vi behöver försöka anpassa vår lärande miljö som vi tränare då försöker skapa. Att hur lär vi ut någonting för att den här individen ska förstå? Att det kanske behöver hjälpmedel i form av bildstöd eller andra verktyg som finns att tillgodose. Och sen har vi också att det kan vara till exempel att man har svårt att uttrycka sig i tal eller skrift. Kanske ingenting som påverkar jättemycket i träningen, men det kan vara värt att känna till. Och sist kan det vara också så att det påverkar motoriken. Det är absolut inte så att en person med en NPF-diagnos har alla de här symptomen samtidigt, utan det varierar från individ till individ. Så att det kan vara att man har någon eller några som påverkar individen på olika sätt.
De här spelarna, är det sådana spelare som ofta blir sedda som de jobbiga spelarna i laget?
Ja, men tyvärr så kan det nog faktiskt vara så att vi ganska snabbt ser det som att de här spelarna kan upplevas som att de har svårt att fokusera, de lyssnar inte på mina instruktioner, de är ute och springer med bollen på planen, eller om vi är inomhus är de uppe och klättrar i ribbstolarna. Men det är ju också så att det är kan vara liksom verkligen en superkraft att ha en NPF-diagnos som kan faktiskt hjälpa till i idrottandet och att man kanske når längre än vad andra spelare gör. Absolut att det finns utmaningar, men det finns också mycket positivt i de beteenden som spelaren kan ha.
Är NPF lika vanligt bland tjejer och killar?
Det skulle jag säga. Det är lika vanligt bland tjejer och killar. Det som är ju kanske ibland att det kan upplevas svårare att identifiera de här utmaningarna bland tjejer och att man kanske upplever det tydligare bland killar. Men det är precis lika vanligt bland tjejer och killar.
Att ha en grupp med många spelare där en eller flera av spelarna har en NPF-diagnos kan säkert kännas som en utmaning för ledare och tränare. Vad innebär det egentligen för tränarna att ha sådana här personer i en grupp?
Ja, men egentligen, om vi ska vara krassa, så handlar det ju om att vi som tränare hela tiden ska möta barnen utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Så ska man vara krass så ska det ju egentligen inte vara några skillnader. Men det är klart att det kanske sätter lite extra krav på oss som ledare, tränare att behöva anpassa vårat ledarskap för att nå alla individer vi har i gruppen. För har vi 25 spelare så har vi 25 olika individer som absolut, vad ska jag säga, lär sig på olika sätt och tycker att fotbollen är olika mycket intresserad. Och blir man då duktig på att utveckla sitt ledarskap och kan fånga alla individer utifrån deras förutsättningar och behov, så kommer man också få en grupp som är mer dynamisk. Men det kräver ju också att man hela tiden kanske reflekterar och funderar över hur är jag som tränare på träningarna? Finns det något i mitt beteende som jag kan ändra på? Behöver jag etablera bättre relationer med spelarna och förstå deras behov och utmaningar? Så att jag tror utvecklar man de bitarna så kommer man kunna möta både spelare med NPF-diagnoser men också bli ännu bättre på att möta de spelare som inte har några NPF-diagnoser. Så att det är lite av en win-win-situation egentligen i att bli en bättre ledare.
Men kan du förstå ledare och tränare som upplever den här frustrationen över att men jag säger ju åt dem och det funkar inte och de springer iväg och gör någonting helt annat. Kan du förstå den frustrationen hos ledarna?
Det kan jag absolut förstå. Sen handlar det ju faktiskt i slutändan om lite grann hur är jag som ledare och hur vill jag uppfattas? Och jag kan väl tycka någonstans att om jag ändå lägger ner ganska mycket tid på att vara ideell i många fall, ideell tränare eller ledare, vore det inte fantastiskt då att jag utvecklade mig som ledare så att det som jag kan uppleva som utmaningar, ja, men det blir lättare att hantera. Och där tänker ju jag till exempel att en tränarutbildning är ju ett fantastiskt verktyg för att utveckla sitt ledarskap. Men också utveckla sina fotbollskunskaper. Alltså blir jag en bättre ledare så kommer det ju att gynna gruppen i stort. Min erfarenhet, oavsett om vi pratar parafotboll eller det vi kanske, eller jag benämner som normfotboll eller det vi menar då vanlig fotboll. Så märker man att när man utvecklar sitt ledarskap så har ju alla individer nytta utav det. Om vi tar som ett exempel att ja, men, vi pratar ju om det här med barn med NPF-diagnoser till exempel kan ha svårt att reglera sin uppmärksamhet. Om vi då tar ett tips kan ju vara att ha få instruktioner vid en övning. Och det är ju någonting som gynnar alla barn. Det pratar vi ju inte om barn som har eller inte har NPF, utan det är ju liksom för alla barn, unga, så gynnas vi av få instruktioner. Och jag skulle till och med kunna vilja dra det så pass långt att vuxna gynnas också av det.
Mm.
Sitter jag till exempel med en genomgång där instruktionen och presentationen blir alldeles för lång. Det kan vara en uppgift eller en arbetsuppgift jag ska göra. Blir det för långt så kommer jag också ha svårt att vad är det faktiskt jag skulle göra för någonting. Och samma sak gäller ju barn och ungdomar när vi ska spela fotboll. Har vi för långa instruktioner? Kommer det vara svårt? Vad var kärnan i det jag skulle göra?
Ja, jag hänger med. Du är inne på det nu. Vad man konkret som tränare kan göra. Finns det fler exempel som du kan gå in på?
Ja, men absolut. Men vi skulle kunna också konkretisera ner då. Vad menar man med få instruktioner? Och varför kan det till exempel vara viktigt med få instruktioner?
Jättebra.
Och det skulle kunna vara... Ja, men om vi säger i uppvärmning, vi ska komma igång med träningen och så vill vi börja med att våra spelare ska driva bollen. Så min första instruktion skulle kunna vara, ja, alla spelare tar en varsin boll och så driver vi bollen inom straffområdet. Jämför vi den mot till exempel en instruktion som skulle kunna vara längre, alltså att alla spelare tar en varsin boll, vi ska driva bollen, ni ska driva med yttre delen av foten och jag vill att ni gör 10 touchar och sen så ska ni gå till vänster och göra 10 touchar. Det blir mycket längre instruktion, du kommer ha tappat ett gäng barn redan där. Kommer du igång också tidigare med övningarna så att du har gett få instruktioner så kan du också mycket, mycket snabbare vara på med de här individuella feedbacken och direkt ge feedback till spelarna. Det skapar liksom dels att spelaren känner sig sedd och uppmärksammad men också att du kan ge de här individuella tipsen. Du behöver inte prata om de här generella som är rätt meningslösa i början av instruktionen. Sätt igång övningen, ge feedback och få igång liksom aktivitetsnivån på träningen.
Är det bättre då att man under övningens gång lägger på uppgifter?
Ja, men precis. Alltså, när tajmingen egentligen känns rätt, alltså, då pratar vi ju om progression i övningen. Att om vi nu har 20-25 spelare i ett lag så kommer de har kommit olika långt i sin fotbollsutveckling. Och då istället tänker jag att så här, men okej, vi har kommit igång med övningen och jag kan se vad det är jag vill att olika spelare ska göra för någonting. Det är ju där jag kan ge den här direkta feedbacken i att ja, men du skulle behöva jobba med det här. Medan någon annan kanske behöver jobba med det här. Och då också kan vi på ett sätt reglera uppmärksamheten hos spelaren också. Att till exempel har vi en spelare med en NPF-diagnos, vi skulle kunna säga ADHD, där man snabbt kanske kan bli understimulerad i en sån övning, så kan vi också ganska snabbt komma in och skapa progression i övningen. Alltså ge, vad är nästa grej? Vad är nästa grej du ska fokusera på? Och det kan jag tycka utifrån mina egna erfarenheter, att det blir en bra balans liksom, i att ja, men kan jag vara där och ge konkreta tips eller skapa fokus på nästa övning, så tappar jag inte den spelaren under övningen och den svävar inte iväg någon annanstans, utan jag hela tiden är där och ger korta instruktioner som gör att spelaren liksom har fokus på det vi vill.
Mm. Och du har fler exempel, eller?
Ja, men absolut. Mm. När vi också har gett instruktioner kan det vara bra att dubbelkolla att instruktionen har gått fram. Och då är ju ett sånt exempel, kommer vi igång med aktiviteten, alltså kommer igång med den övningen, så kommer vi ganska snabbt kunna se vilka har uppfattat vad vi ska göra och vilka inte har uppfattat. Och då kan jag också vara snabbt där och ge dem det stödet de är i behov av. För det värsta som är, det är ju om vi slänger bort 5-10 minuter på att stå och berätta och ge massa instruktioner. Och så har spelaren ändå inte uppfattat vad det är jag ska göra. Så har vi slängt bort en ganska stor del av träningen på någonting som inte har gett någonting.
Mm.
Det har varken skapat en god lärandemiljö och det är inte bra för motivationen. Dubbelkolla liksom att instruktionerna har gått in. Så att det är ju, det är liksom ett bra tips.
Bör man öppna upp jättemycket för frågor i det läget?
Man kanske ska vara lite försiktig med frågorna och istället komma igång med övningen och försöka lösa de frågor som uppstår. Sen är det ju alltid bra att man måste sätta ramarna för övningen. Alltså att har vi för lösa ramar, Så kommer liksom den här strukturen som många spelare med NPF-diagnoser är i behov av, den kan rubbas. Mm. Vilket gör att det kan då uppstå konflikter, eller att man inte känner sig motiverad till att göra övningen, eller vad det nu kan vara.
Mm.
Sen tänker jag också, i det här så finns det ju, man kan ju få stöd i olika verktyg som finns att använda. Till exempel så när vi har en instruktion så skulle vi kunna använda av någonting som kallas för bildstöd. Jättevanligt pedagogiskt verktyg inom skolan. Alltså små bilder som skulle kunna förklara vad det är vi vill göra och hur lång tid övningen ska ta. Och det kan ju vara liksom ett stöd i, ja men vissa klarar av att lyssna in verbala instruktioner, andra behöver se övningen och någon annan kanske behöver se bilderna och veta ungefär hur lång tid det tar att göra övningen för att få en uppfattning om vad är det jag ska göra.
Vad får man tag i det? Ska man göra dem själv eller vad finns de?
Ja, men i dagsläget så finns det mycket digitala verktyg man kan använda och ladda ner gratis. Sen håller ju vi på Svenska fotbollsförbundet på att se över, finns det ett behov av bildstöd och kan vi utveckla någonting som våra tränare och ledare har nytta av. Och bildstöd återigen, det är ju liksom ett verktyg och det funkar precis lika bra för barn med som utan NPF-diagnoser. Så vi tror att det finns ett värde i att kunna plocka fram det.
Mm.
Sen har vi ju, om man ska komma in på några fler tips, så är det ju också att just det här att vara tydlig med hur lång tid en övning tar. Vanligaste frågan jag till exempel får från min dotter, det är hur lång tid ska jag göra det här?
Mm.
Och så ska jag försöka förklara det, vilket kan vara en utmaning. Framförallt om man har yngre spelare eller barn som inte har tidsuppfattningen. Man vet inte hur lång 5 minuter är.
Mm.
Om vi då tar barn med NPF-diagnoser, så kan just tidsuppfattningen vara, även om jag förstår att 5 minuter är 5 minuter, så kan det vara svårt att förstå hur lång tid och mycket hinner jag med under de här 5 minuterna.
Mm.
Så att vara tydlig med att förklara ungefär hur lång tid övningen tar, och sen kan man också använda andra former av verktyg. Det skulle till exempel kunna vara en klocka för att illustrera eller hur många minuter 5 minuter är. Och det finns också verktyg för det här som heter då time timer, som är en klocka där man ställer upp egentligen en given tid. Så säg att en övning ska ta 5 minuter, då vrider jag den klockan och så visuellt så får man se då en liten tårtbit som minskas ner under de här 5 minuterna för att visuellt liksom hjälpa då spelaren i att förklara hur lång tid det är kvar av en övning.
Och det är extra viktigt då för personer med NPF-diagnoser, menar du?
Ja, men det absolut, även om jag tror att alla, tillbaka till att alla har nytta av den. Men det kan hjälpa till i att så här, hur ska jag reglera liksom min uppmärksamhet, eller hur länge behöver jag hålla fokus på den här övningen. Men där är ju tillbaka till, det kommer ju inte vara den enda lösningen. Utan om jag har satt klockan på 5 minuter och märker att spelaren efter 2 minuter håller på att tappa fokus, men då kan jag ju vara där och komma in med en korrigering komma med ett konkret tips som leder till att det blir en utveckling av övningen. Och sen har vi ju det klassiska, skulle jag säga, undvika övningar som skapar kö och väntetid.
Mm.
Och här är ju tillbaka till, det här kanske är extra viktigt för barn eller spelare med NPF-diagnoser, men det är precis lika viktigt för spelare som inte har någon NPF-diagnos. Det här bygger ju mycket på att om man skapar vi köer, så skapar vi också utrymme för att konflikter kan uppstå, eller att regleringen av vår uppmärksamhet eller fokus på övningen försvinner.
Mm.
För att jag har inte en aktivitetsnivå. Jag vet inte vad jag ska fokusera på när jag står och väntar på att få skjuta den här bollen. Då är det bättre att hitta övningar där vi har hög aktivitetsnivå, lite väntetid och köer, och vi får ett bättre flöde i träningen.
Så vad skulle du säga där? Säg att man gör en bara dribbla mellan koner. Hur många är ultimat står och väntar när en är iväg och dribblar?
Ja, men kan man minimera väntetiden så att det inte är, att den praktiskt taget är noll, så tror jag att man har lyckats väldigt väl. Och då skulle det till exempel i en skottövning kunna vara att man dribblar med bollen, eller man ska göra någon fysisk övning kanske skulle kunna vara en hinderbana eller någonting liknande. Det vi ofta pratar ju om är ju att vi vill att våra spelare ska få många touch på bollen. Har man gjort det här skottet, springer och hämtar bollen, så kan man ju göra någonting på vägen tillbaka innan man ska få skjuta nästa gång. Här är ju viktigt att så här, ja, men kan man skapa förutsättningar där man kan dela upp grupper i mindre grupper, så blir det ju här mycket lättare att göra. För ska man ha 25 spelare som ska skjuta, springa någon hinderbana, så kommer man nog få göra en väldigt, väldigt lång hinderbana. Mm. Och det blir svårt att ha lite koll på hela träningen då.
Mm.
Så försöka dela liksom i mindre grupper. Och sen ett så här sista konkret tips som jag skulle vilja ge är just det här med beröm och bekräftelse. Alltså att det är väldigt viktigt att ge mycket beröm och bekräftelse. Och det är ju lite grann, vi var ju inne på det och touchade att vi går ganska snabbt till att vi upplever att de här barnen med NPF-diagnoser är en utmaning och att det är lite jobbigt. Och då blir det extra problematiskt när vi då, om vi hela tiden är där och säger nej, gör inte så här. Nej, det där blev fel. Nej, gör så här. Det blir liksom jobbigt att hantera för de här spelarna.
Mm.
Då är det mycket bättre att bekräfta och förstärka de sakerna vi ser som de faktiskt gör bra och gör rätt. Vi kommer få mycket mer harmoniska spelare, och att de känner också ett självförtroende som stärks. Både självförtroende och självkänsla i att så här, men vänta, jag klarar ju av den här övningen, nu gjorde jag ju rätt. Och då skapar det att man också kan reglera fokus och vet det, uppmärksamheten att så här, gör jag rätt, då vill jag ju fortsätta göra övningen, för att jag vill ju få nästa bekräftelse. Så att den tror jag är viktig. Men för den som nu kanske då har gått till exempel en tränarutbildning och lyssnar in de här tipsen, så är det ju tips som appliceras precis lika bra hos spelare som inte har NPF-diagnoser. Så att utvecklar jag de här punkterna som tränare, så kommer jag bli en bättre ledare, och jag kommer få spelare som vet, eller vi skapar en god utvecklingsmiljö för spelarna där de känner att de får utveckla sig som fotbollsspelare.
Det låter ju så enkelt när du berättar om det här. Jag tänker på att man ganska lätt kan hamna i det här med tillsägelser, bestraffningar. Hur kan man komma ifrån det?
Ja, men som du säger, det här är jättesvårt. Jag menar, vi många är nog uppväxta i liksom att vi har ett beteende som vi liksom fortsätter med. Och det är svårt att förändra beteende hos sig själv. Jag själv liksom ska absolut inte sticka under stolen med att jag själv kan tycka att det här är svårt i träningen när jag är aktiv i det fotbollslaget som min dotter spelar i. jag tycker att man ska vara ödmjuk inför uppgiften. Alltså att man kommer inte lyckas varje gång, oavsett om man följer de här råden eller inte. Utan det är liksom en lärande process. Men kan jag börja reflektera lite grann? Alltså kanske börja med att så här, börja inte jobba med alla 7 punkter samtidigt. Utan välj en punkt som, ja men den här punkten vill jag börja jobba med. Att kanske fokusera på att bekräfta den här träningen. Nu ska jag bekräfta spelarna extra mycket. Ja men då är ju det liksom ett steg. Och så försöker jag liksom fortsätta att jobba med det. Och så kan man reflektera lite grann. Vad hände då när jag gjorde det här under den här träningen? Och så att vara liksom ödmjuk inför uppgiften och känna att det är okej att misslyckas. Sen kan det ju vara bra att börja skapa sig då planer för okej, vad händer när jag misslyckas? Vi kommer få barn, ja men om vi har barn med NPF-diagnoser så det kan alltid liksom hända, uppstå konflikter. Men, och då måste vi skapa rutiner för hur hanterar vi det då? Och då kan det till exempel vara smart att etablera en bra relation med föräldrarna. Att skapa också en relation med spelaren. När du blir arg och går iväg, vill du gå iväg själv eller vill du att jag följer med? Eller hur vill du att jag ska hantera det som ledare? Sen kommer man även med den typen av stöd inte heller alltid lyckas. Men då börjar man liksom etablera, skapa trygghet och ett förtroende till spelaren att så här, jag ser dig, jag förstår att det här är tufft för dig och hur kan jag hjälpa dig?
Vilket ansvar har Svenska Fotbollförbundet i det här och vilket ansvar har tränarna?
Ja, men Svenska Fotbollförbundet har ju ett ansvar när det kommer till att utveckla och utbilda våra tränare. Så att i de här frågorna som just gäller NPF så skulle vi verkligen vilja trycka på just att så här, ja, men ta till sig en tränarutbildning. För det är där vi har möjlighet att tillsammans skapa förutsättningar för ett gott ledarskap, en god lärandemiljö och en god motivationsmiljö. Så att gå en tränarutbildning hjälper ju och stöttar tränare i just att utveckla det här goda ledarskapet.
Är det vilken tränarutbildning som helst?
Ja, men självklart ska man ju börja med vår introduktionsutbildning SVFFD. Men sen är ju det här goda ledarskapet genomsyrar ju alla våra tränarutbildningar. Så att börja i rätt ände skulle jag säga. Och sen får man ju fortsätta utveckla det utifrån den nivån man satsar på. Det. Mm.
Och tränarna här då? Vad har de för ansvar?
Ja, men det är ju alltid, det är ju utmaning att vara tränare. Det ska vi också vara tydliga med. Det är höga krav. Vi har stora förväntningar på tränare. Man ska hinna med väldigt mycket. Och man lägger väldigt mycket av sin ideella tid på det. Och där tror väl jag att försöka hitta just den här balansen i vad kan jag göra som tränare? Ja, men du kan gå en tränarutbildning och utveckla ditt ledarskap. Och vad kommer det få för effekter? Jag hoppas liksom i det här samtalet att det har kommit fram att här, vi har inte bara nytta av vår tränarutbildning eller utveckla vårt ledarskap för barn med eller spelare med NPF. Utan det kommer hjälpa oss för hela gruppen. För vi har massa olika individer framför oss som har olika förutsättningar och olika behov. Så att jag tror verkligen på att få våra ledare in på våra tränarutbildningar så kommer det hjälpa till att skapa det här goda ledarskapet som hjälper då spelare med sina olika förutsättningar och utmaningar.
Mm. Vi har fått lite frågor in till oss från följare på vårt Instagramkonto Svensk Fotboll. En fråga är om det finns någon position som är bättre för personer med ADHD.
Det var en väldigt spännande fråga. Jag skulle säga den är svår att svara på för jag tror att den är väldigt så här individbaserad. Alltså att det kan ju vara så att en person med ADHD kan ju absolut ha liksom, det här hyperaktiv och gillar att springa och röra sig mycket. Och då kanske mittfältare skulle passa alldeles utmärkt. Men det, sen kommer vi in på det här, vad motiverar då spelaren och vilken position tycker spelaren är roligast att spela på? Så att jag tror, det finns nog ingen given position, utan man får nog hitta det som lockar fram motivationen hos spelaren.
Men man skulle kunna börja på mittfältet då?
Ja, men kanske.
Se vad som händer. En annan fråga som har kommit in är, hur kan man som bäst hjälpa spelare med ADHD som är aktiva i elitmiljö?
Ja, men det bygger ju, jag förstår ju att det finns en utmaning när vi kommer in i elitmiljöer där man kanske behöver ha lite längre genomgångar. Ja, men jobba igenom kanske olika speluppställningar och så vidare. Där kanske behöver finnas en hel del instruktioner. Det jag tror man kan reflektera då som tränare för att hjälpa den spelaren, det är ju vilka instruktioner är helt nödvändiga. Alltså vilka är de viktigaste instruktionerna i den här genomgången? Och faktiskt prioritera dem. Att, ja men, har vi punkt 1, 2, 3 som är de tre viktigaste jag vill förmedla, så kanske det är de tre jag ska trycka på. Och inte göra långa utläggningar kring annat som kanske inte berör den här spelaren. Och försöka då skapa just den här tydligheten. Vad är det jag vill att du ska göra? Så det tror jag att vet du, försöka begränsa liksom instruktionerna. Och inte svamla iväg egentligen.
Mm. Hur hanterar man när barn börjar klättra i ribbstolarna och det spiller över på hela gruppen och det uppstår ett kaos som man inte kan hantera?
Ja, men den där är ju väldigt intressant. Och man kan ju börja fråga sig med, är det fel då att personen klättrar i ribbstolarna? I vissa lägen kanske absolut inte är det. Det kan ju finnas situationer när ja, men det är helt okej att göra det. För att ibland så är det ju så att vi tränare har en idé om hur vi tycker att en träning ska göras eller en samling ska göras. Och det är ju inte så att det passar alla barn. Och då kanske ibland kan vara okej att klättra i ribbstolen. Sen förstår jag ju utmaningen i när vi får fler barn som kanske hänger på och att vi får liksom en träning som blir stökig eller det finns risk för skador och så vidare. Och då är det klart att vi ska försöka stävja ett sånt beteende. Men då kommer vi tillbaka till lite grann i vilket sammanhang uppstår de här situationerna. Vi säger till exempel en vanlig grej kan ju vara, ja men nu ska vi ta en vattenpaus. Och då helt plötsligt så är det tre stycken som försvinner upp i en ribbstol om vi är liksom i en inomhushall. Och då kan man ju fråga sig, var vattenpausen nödvändig? Var det så att vi behövde ha en vattenpaus just här? Eller hade vi kunnat göra en aktivitet som hade varit bättre så att de här personerna inte hade sprungit iväg upp i ribbstolarna? Så reflektera lite grann kring, är alla de här pauserna nödvändiga? Och sen kan man ju också, är man i behov av en paus och man märker att ja, men det barnet eller spelaren inte är i behov av det. Kan vi hitta någonting de kan hjälpa oss med? Det skulle kunna vara att plocka undan bollar. Det skulle kunna vara att kanske, ja men jag vill att du skjuter 10 skott i målet eller någonting liknande. Så att hitta ett uppdrag eller en funktion där den får någonting meningsfullt att göra under tiden de andra barnen som har ett behov av paus får dricka. Så att det gäller att ha lite fingertoppkänsla i det där.
Mm. Och individanpassade säger du.
Precis, ofta. Precis. Mm.
Daniel, stort tack för att du var här idag och pratade om NPF och fotboll.
Tack själv.
Har du frågor så tveka inte på att höra av dig. Daniel sitter redo att svara på dem. Så skicka ett mejl till podden@svenskfotboll.se. Och det kan du också göra om du har förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om. Återigen, tack för att du lyssnade och ha det så fint.